Vi tror på en Gud som vinner. Det är temat för den här gudstjänsten och mitt försök till predikan. Predikan idag kan man kanske kalla för ett bibelkollage eller en bibelväv. Jag vill visa på att den här boken talar om att Gud vinner. Den talar också om, vi kan se lite grann hur Gud vinner. Och sen har jag upptäckt när jag har förberett det här att Bibeln börjar på samma sätt som den slutar. Jag vet inte om du har tänkt på det. Det börjar med en skapelse och det slutar med en ny skapelse. När evangelisten Markus börjar sitt evangelium så säger han så här. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Gud vinner genom sin son. Det är glädjebudet. Vi ska göra några nedslag, tänkte jag, i det vi ibland kallar för Guds frälsningsplan, Guds frälsningshistoria. Skapelsen. Gud skapade. Han skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade. Så står det att Gud välsignade. Och så tittar Gud på allt han hade gjort. Allt det vackra, allt det överväldigande, universum, jorden, djuren, blommorna. Och så kronan på verket, människan. Och så står det så här. Gud såg på allt han hade gjort. Och han såg att det var mycket gott. Mycket gott. Jag har en god vän som när han talar om de här sakerna så säger han så här. Gud hade en bra dag på jobbet när han skapade mig. Och det stämmer väl. Tänk på det varje morgon du tittar i spegeln. Och säger till dig själv, Gud hade en bra dag på jobbet när han skapade mig. En paradisisk tillvaro, lustgården Eden. Gud var en vinnare, kan man ju tycka. Men så kom ju den här ödesdigra dagen. När människan låter sig luras. Och gör tvärs emot Guds påbud. Skulle Gud verkligen ha sagt, så börjar frestelsen. Och människan faller i synd. Man kan nästan känna den här kalla vinden som sveper in i lustgården. Och så står människan där med sin synd och sin skam, avslöjad och naken. Guds skaparverk hade synes misslyckats. Men Gud söker. Gud vill återupprätta relationen. Det står att när Gud vandrade omkring i lustgården i den svalkande kvällsbrisen så gömde sig Adam och Eva. Med sin skam, sin skuld. Människan gömde sig. Människan gömmer sig för Gud. Men Gud har inte gett upp. Det verkar som att Gud visste om att det skulle gå så här. För när Paulus skriver om det här i Efesierbrevet så skriver han så här. Att Gud före världens skapelse har utvalt oss i honom. Till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus. Han har yppat sin viljas hemlighet. Det är beslut om att i Kristus sammanfatta allt. Det här hade Gud tänkt på innan han skapade världen. Och så fortsätter Gud att kalla på människor genom Bibelns historia. Jag vill bara nämna om några av de här personerna. Abraham, lämna ditt land och din släkt och gå till det land jag ska visa dig. Och när Hebreerbrevets författare skriver om det här så skriver han så här. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort ett land som skulle bli hans. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Men han väntade på en stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. Abraham trodde på en Gud som vinner. Vi tror på en Gud som vinner. Gud utvalde ett folk, Israel, som en del i sin frälsningsplan. Men gång på gång så sviker ju folket, människorna, Gud. Man tillber andra gudar, man tillber guldkalvar, man tillber Baal och hans profeter och så vidare. Men Gud fortsätter, han ger inte upp. Då kan man ju fundera lite grann på vilka principer använder Gud sig av när han kallade på människor. När Paulus han här i Korinthierbrevet att inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många var förnäma. Det som var dåraktigt och svagt, det valde Gud. Och det här tycker jag man kan se när man läser Bibelns historia, att det bekräftas av det som Paulus skriver om där i Korinthierbrevet. När han skulle befria Israel från Egypten och han behövde ha en ledare för folket, vem väljer han då? Han väljer Mose. Och Mose, han var ju en förrymd mördare. En man som inte hade talets gåva. Inte kan jag, säger Mose till Gud. Men när Gud hade fått grepp om Mose och fått gjort sitt verk i honom, så står det i slutet av femte Mosebok de här orden: aldrig har det i Israel framträtt en sån profet som Mose, som Herren mötte ansikte mot ansikte. Mose, han trodde på en Gud som vinner. Och vi får tro på en Gud som vinner. När Israel skulle få en ny kung efter konung Saul, vem valde Gud då? Och det fanns en man i Betlehem som hette Jesaj. Han hade 8 söner. Och Samuel som fick uppdraget att smörja någon till kung, han träffade dem här en efter en. Han träffade 7 stycken, men ingen var utvald i Guds ögon. Så då frågar ju Samuel, har du ingen mer son? Jo, jag har en liten kille som är ute av alla fåren. Han heter David. Och så får David komma. Den mannen är det, säger Gud. Smörj honom till konung. Den minste, den obetydligaste i syskonskaran var den som Gud valde. Och den här skillnaden mellan hur Gud tänker och hur vi tänker, den blir väldigt tydlig just med David och när vi tänker på David och hans möte med Goliat. När man läser om Goliat så är det ju en ganska förskräcklig man. Det står så här, han var 3 meter lång. Han hade en hjälm av brons, en harnest med bronsfjäll som vägde omkring 60 kilo. Benskenor av brons och en bronssabel i rem över axeln. Och skaftens på hans spjut var tjockt som en vävbom. Och spetsen var av järn, den vägde över 7 kilo. Och hur var det med David då? Jo, han hade en liten slunga, en slangbälla. Han letade på 5 små stenar. Och mänskligt sett så var ju det här givet hur det skulle gå. David skulle ju krossas av den här jätten, den väldige Goliat. Men David hade någonting mer än de här 5 släta stenarna. Jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn, säger David. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud. Och alla ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. David trodde på en Gud som vinner. Vi tror på en Gud som vinner. Men när man läser vidare om Davids öden och äventyr, ska man ju tycka att Gud ändå trots allt satsar på fel person. För ni som känner Bibelns historia vet ju om att det gick ju inte så bra för David. Han föll i synd. Och han levde då så hade han nog varit föremål för MeToo-kampanjen, David. Han förförde en annan mans hustru. Han såg till att hennes man blev dödad i strid. Och det här försöker David dölja. Men han konfronteras av profeten Natan. Du är den mannen som har gjort fel. Och när David beskriver det här så säger han så här. Så länge jag teg tynar jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Men då bekände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa det, jag vill bekänna. Då förlät du mig. David trodde på en Gud som förlåter. David trodde på en Gud som vinner. Och vi tror på en Gud som vinner. En liten intressant notis tycker jag själv. När man läser Jesus släkttavla i Matteus evangeliet. Jag vet inte hur ofta du läser släkttavlorna, men de innehåller en del intressanta saker. Det står så här. I en del av leden då. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru. I Jesus släkttavla finns Davids misslyckande med, kan man säga. Men Gud utvalde det som var svagt och gjorde någonting gott av det. Vi tror på en Gud som vinner. Gud har valt en annan väg än våldets och maktens väg för att vinna. Och gång på gång så väljer Gud att satsa på nytt på en människa. Det finns ju en underbar berättelse om det här i Jeremia bok. När Jeremia får uppdraget att gå ner till krukmakarens hus. Och gör han. Och han får se krukmakaren dreja med sitt ler. Han ser att leret misslyckas i krukmakarens händer. Men krukmakaren börjar om och lyckas gör ett fint kärl. Och säger Gud, skulle inte jag kunna göra med er, mitt folk, med dig, så som den här krukmakaren gör? Ni är i mina händer. Han begynte om igen. Han börjar om igen. Gud ger aldrig upp. Vi tror på en Gud som vinner. Vi närmar oss ju advent och jul. Och jag vill faktiskt ta tid att läsa en av de mäktigaste profetierna om det. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryr du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckas av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelse utan gräns. För Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet. Nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Vi tror på en Gud som vinner. Och Johannes evangeliet knyter ju an till det här. När han börjar sitt evangelium med att skriva: det sanna ljuset som ger alla människor ljus ska komma i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Gud vinner. Men det ser ju inte alltid ut som att han vinner om man ser på det lite mänskligt. Jesu liv här på jorden ledde ju fram till Golgata. Där han dog. Ingmar Olsson, en sångare som jag gärna lyssnar till, skrev en sång för länge, länge sedan. Och jag tror jag kommer ihåg en vers ungefär så här. Bakom låsta dörrar, 11 sorgsna män. Dödad och begraven var deras mästare. Då stod han mitt ibland dem, livslevande. Döden kunde inte behålla honom. Han vann seger över döden. Vi tror på en Gud som vinner. Idag är det ju domsöndagen. Och dom är ju inget trevligt ord. Dom följer på brott och dom leder till straff. Men det finns en annan sida av domen också som Bibeln lyfter fram. Och den vill jag gärna lyfta fram idag också. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Och Paulus skriver: nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus. Det är ju så fantastiskt att när vi ställs inför domstolen, för det kommer vi alla att göra, så möter vi en domare. En domare som tog vårt straff. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han förlät oss alla våra överträdelser. Drog ett streck över skuldebrevet. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus, skriver Paulus i Kolosserbrevet. Vi tror på en Gud som vinner. I måndags så var det 2 timmars fest på tv. I varje fall för dem som tycker om fotboll. Det var fotbollsgalan. Jag vet inte om du såg det, men Globen fylldes av människor, fotbollsspelare och andra, för att fira, för att utse vinnare. Och en kväll fylld av glädje och segerfest. Men jag har sett, med hjälp av den här boken, någonting som är mycket, mycket större än en fotbollsskala i Globen. Guds segerfest. Jag vill läsa Uppenbarelseboken. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder, med palmkvistar i sina händer, och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Vilken segerfest. Vi tror på en Gud som vinner. I bibeltexten som vi hörde läsas här i början av gudstjänsten så stod det om en ny himmel och en ny jord. Och det är skillnad. Om vi tänker tillbaka där vi började. Gud vandrade omkring i lustgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan. Men i Uppenbarelseboken är ett annat scenario. Se Guds tält stå bland människorna, och han ska bo bland dem, och han ska torka alla tårar. Döden ska inte finnas mer, ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta ska finnas mer. Se, jag gör allting nytt. Ett nytt paradis, en återupprättad relation mellan Gud och människa. Vi tror på en Gud som vinner. Vilken fest. Amen.